Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil! Hej, hej och välkomna alla kära ni till Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och den här veckan har vi extra glädje att också presentera käraste barnmorskan Gudrun Abascal. För hon är här för att svara på dina frågor. Tjena Gudrun!
Tjena, kul att få mig igen!
Ja, härligt. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Solen skiner just nu så då blir man bara glad.
Eller hur? Det gör mycket. Ja. Har man en fråga till Gudrun så gör man allra bäst att skicka in den till vattnetgar@gmail.com, och det är precis vad många av er har gjort, så nu tycker jag att vi går raskt raka på frågorna här. Då kommer första. Hej, tack för att du har gjort 2 avsnitt med personer som fött barn snabbt. Jag har känt mig lite ensam i den upplevelsen. Min förlossning tog 2,5 timme från första känning till att min son föddes. Jag hann vara 19 minuter på SÖS och då har jag bara 5 minuter dit. Om du frågar mig hade jag en fantastisk förlossning som var så häftig. Dock hade jag gärna sluppit att ha krystvärkar hemma i hissen, i taxin och utanför förlossningen. Och om jag hade förstått hur man krystade hade min son fötts i badrummet eftersom jag hade krystvärkar i cirka 45 minuter. Nu till mina frågor. Vad gör man liksom med sådana som mig kring en andra förlossning? Jag blir lite nervös av tanken att det ska gå ännu fortare. Barnmorskorna på SÖS pratade om att vi till nästa gång måste ha en gemensam strategi för att hinna in i tid. Och vad finns det då för olika strategier? Eftersom jag helst inte vill bli igångsatt så gjordes 2 hinsvepningar på mig. En på måndagen och då var jag öppen 3 centimeter. En på onsdagen, då var jag öppen 4 centimeter. Och sen föddes min son på lördagen. Hur galet är det inte att jag inte märkte något av öppningsskedet? Hur kommer det sig? Tack för en fin podd. Ja, ska vi börja med strategier då? Vad finns det för strategier kring sånt?
Ja, om man nu vet att det har gått väldigt snabbt första gången och så planerar man inför nästa, så är väl den vanligaste strategin, det är väl att man diskuterar det här med sin barnmorska på barnmorskemottagningen, och så kanske man får en tid inne på den förlossningsklinik och så diskuterar man vad kan vi göra. Och då vanligaste är väl precis som i det här fallet då, att man erbjuder då att vi kan följa då hur livmodertappen mognar ut, och sedan när man tycker att det är lämpligt, att den är så pass mogen så att det blir en så kallad, inte så svår i igångsättning, utan att den blir ungefär som ett normalt föda, fast man startar upp det på sjukhuset. Och då gör det genom att ändra genom form av de hormoner som vi har, eller så att man tar på hinblåsan så att vattnet går. Och det är väl det som jag är van vid, för det tycker jag, det är personligen mitt tycke och smak, att vill man efterlikna en naturlig förlossning, då är istället för att ge hormoner, om man har en mogen livmodertapp, så att ta hål på hinblåsan och så drar värkarna igång spontant av sig själv. Men annars så vet jag inte vad man kan ha för olika, att man går och har en sån här koll på livmoderhalsen och ser hur vilken takt det utvecklas. Men sen så säger det egentligen ingenting alls, precis att man vet exakt när det drar igång. Och sen att man känner efter och kanske liksom är uppmärksam med hur livmodern är. För att även om smärtan inte är involverad, så tror jag ändå att man har, eller min uppfattning, att det är inte så att man föder barn utan att ha sammandragningar, alltså att livmodern drar ihop sig. Men sen att det är förenat med smärta, det finns ju fåtal kvinnor som inte upplever smärtan när de har sitt värkarbete. Så att det är väl det som man kan känna.
Ja, det var ju det också som var hennes andra fråga där. Hur galet är det att jag inte märkte något av öppningsskedet? Hur kommer det sig? Du är inne lite på det här. Att det ändå finns en del som kanske inte känner smärta just. Men vad är det för andra typer av liksom symptom man kan hänvisa till ett öppningsskede?
Till öppningsskedet så är det inte så ovanligt. Och problemet är att det finns inga 100-procentiga sanningar i det här. Utan man kan säga vanligtvis så har man en ökad flytning i regel, och att det kommer lite blodblandat slem eller någonting när värkarbetet och modermunnen börjar öppna sig. Så att man kan gå på det. Men annars är ju det här att lägga handen på livmodern och känner om den blir regelbunden hårt och att det trycker och pressar lite neråt. Mm. Men varför sen smärtan inte finns med, det kan jag inte svara på faktiskt. Det är bara så att så är det för några fåtal kvinnor.
Mm. Precis, och det kan ju på så här utomstående kan ju det kännas, åh gud vad skönt att slippa smärtan. Men också svårt då, för smärtan är ju ändå en indikation på att någonting är på gång.
Ja, absolut. Det kanske ändå är den viktigaste parametern för att upptäcka om förlossningsarbetet är på gång. Mm. Och precis som du säger här, Nina, väldigt klokt det då, att många tycker att åh vilken tur, det hade inte ont och liksom, det gick så fort och du bara var inne 19 minuter. Och för de här kvinnorna så är bara den här osäkerheten man har varit med om den en gång och så ska föda bara nästa gång, så kan det bli jättetufft att man kan börja flera veckor och oroa sig för det här och inte kan fokusera på att åh nu ska vi bli föräldrar igen och spännande och roligt och alltihopa, utan all styrka går åt till att nu ska jag bara vara förberedd här och hur ska jag göra och så. Så att det är jättejobbigt. Och sen om det händer så är det ju just det att många tycker att det är jättekul och bra, och så kan det vara precis tvärtom, att det kan vara väldigt ångestfyllt. Så.
Just det.
Tyvärr.
Ja, vi säger lycka till och hoppas att ni tillsammans med en barnmorska framåt kan hitta bra strategier. Nu till en lite mer filosofisk fråga kanske man kan säga. Hej, jag undrar vad guden har för åsikt om att det dyker upp mer och mer kopplingar till barn och klimatet. Alltså många hävdar att vi inte bör skaffa så många barn, vad nu menas med många barn. Andra hävdar att detta är ett sätt att lägga skulden på familjer med fler barn. Undrar vad din åsikt är här. Skaffar vi för mycket barn? Men personligen kan jag få känslan att vi skaffar för lite barn, i alla fall i Sverige. Tack för en underbar podd, säger Alexandra. Tack Alexandra.
Det här var ju en jättespännande fråga. Alltså jag har faktiskt inte tänkt det utifrån det perspektivet, tänker jag. Så här, kan inte du berätta lite vidare tanken i det här, Nina?
Ja, men det som, om man ser till liksom vissa debatter har gått, så har det ju varit att ju mer barn vi skaffar, ju mer prylar köper vi till det här barnet, ju mer plats kanske vi behöver, ju mer flygstolar behöver vi om vi ska åka utomlands på semester. Alltså att varje ny person kostar lite i liksom koldioxidutsläpp, och varje person har ju ett avtryck på klimatet, och varje ny person då får ju också ett avtryck på klimatet. Så det är väl så man har diskuterat, att är det vettigt att skaffa många barn då utifrån den här klimatproblematiken som vi har?
Och då kan jag tänka så här, jag har många barn, alltså min magkänsla, den säger bara så här, alltså jag känner att jag skulle önska att alla kunde få de barn som man önskar, så att säga. Mm. Att det måste vara upp till var och en i att göra. För att idag så är det ju nästan tvärtom här också, det här att man inte får de barn som man egentligen vill ha, därför att vi börjar skaffa barn för sent. Mm. Så att det finns ju en problematik i det. Men att man skulle avstå att skaffa ett barn till bara för klimatets skull känns lite... Så där för mig, jag tycker att då får man väl tänka, om man skaffar fler barn och många barn, att vi alla har ett stort ansvar för klimatet, oavsett hur många barn vi skaffar, att vi måste reducera på alltihopa det där som du pratade om. Och att tror jag inte att det är föräldrarna ändå som är största boven i det hela, utan det finns andra här, politiker och företag och sånt som är. För att det är ju ändå på vilket sätt som vi lever. Det är klart, skulle alla dra igång och flyga överallt och hela tiden och liksom det här med bilar. Och, men jag tror att är man klok så kan man tänka efter och reflektera över det. Så att jag vill nog att de som önskar ett visst antal barn och känner att det här kommer vi att klara jättefint tillsammans, gör det. Det är barn är det bästa som finns.
Eller hur?
Och sen till och med Kina då, tänkte jag på så här, att där har man ju varit restriktiv och sagt, och det kanske inte av den här anledningen, men då man skulle bara få skaffa ett barn, och nu har man ju tagit bort det, att man ser att det är viktigt att i de här länderna som i Kina och Japan, även när man väl får, vem ska ta hand om de gamla? Det finns inte, så att nu har man då släppt det här, för att vi ska ju generationerna går vidare och någon ska ta hand om världen, då måste det finnas. Mm.
Vad säger du då om Alexandra här, som också säger att personligen tycker hon att vi kanske föder för få barn i Sverige? Vad är din tanke om det?
Nej, alltså jag har nog ingen tanke. Jag vill bara att de barn som man vill skaffa, ska man skaffa inte barn, man får barn. Då ska man se till det. Och inte, jag vet inte, ja, jag har inga åsikter i det. Utan huvudsakligen de barn som föds, att de blir väl omhändertagna, får liksom en bra start i livet, och att vi här kan ta hand om dem på ett bra sätt.
Det låter klokt. Man kan väl sammanfatta det då att jag i alla fall kan känna att den här diskussionen är lite att lägga skulden på familjer med fler barn, som du var inne på här, mejlskrivaren. För som sagt, det finns ju otroligt mycket större bovar i den här frågan än just barnfamiljer, får man väl ändå säga. Okej, vi går vidare. Hej, hej och tusen tack för en grym podd. Tack, tack. Jag har en fråga till Gudrun. I vecka 25 fick jag reda på att jag har ljumskbråck. Jag kommer inte opereras innan förlossningen, men undrar om detta påverkar min förlossning något. Finns det något som kan underlätta min smärta i bråcket under förlossning? Jag har hört talas om något som heter sandsäckar. Tack igen för allt bra ni gör. Från Sara. Tack, Sara.
Tack, tack. Ja, här har jag varit tvungen att ringa upp och prata med våra, mina läkarkontakter och barnmorskor. Och själv har jag haft flera kvinnor som har fött med som har ljumskbråck, och man har vetat om det. Men det har aldrig varit något problem, det har aldrig uppstått någonting. För det som är att ha ett ljumskbråck, det är ju det här att det kan, ett bråck också, att tarmen kan liksom ploppa ut emellan det här, så att det kommer i kläm, att få ett inklämt bråck. Och det är ju inte bra. Det måste man ju åtgärda. Måste man då ända peta tillbaka, eller om det inte går så ska ju det opereras. Men jag har aldrig varit med om att bråck har blivit inklämt under själva förlossningen någon gång. Och det här med sandsäckar kan jag bara, för det har inte jag talat om, och det har inte Katarina, som är den läkare jag har pratat med, heller talas om. Men att om man lägger själva sandsäcken, så ska tarmen inte kunna komma ut liksom, med att man trycker emot på det viset. Men annars så, nej, som sagt, jag har aldrig varit med om det. Och Katarina har heller aldrig varit med om. Hon har också jobbat i väldigt många år, men det har hon aldrig fått, det här att brocket har blivit inklämt under själva förlossningen. Ja. Att jag kanske skulle kunna tänka, nu drar jag i så här, alltså i så fall det tillfälle då, det är väl när man krystar, när man använder liksom bukmuskulaturen och spänner magen lite grann och så vidare, att man kan vara observant. Men aldrig, jag har inte ens då liksom varit med om att det har inträffat någonting, så att, men det är väl bara en teoretisk grej, att om man nu ska verkligen penetrera frågan på det viset, så.
Sandsäckar, vad är det? Vet du?
Och sandsäck, ja, det är att man har bara som en tygpåse,
ja, okay.
Och som innehåller sand, och så lägger man den emot för att hålla tillbaka, ja, så att det inte kan åka iväg.
Just det. Då är jag med.
Bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ny fråga. Hej, jag funderar på att utbilda mig till barnmorska. I sådana fall skulle jag vara nästan 40 år när jag kan börja jobba, och jag undrar om det inom situationstecken är värt det. Hur länge brukar barnmorska arbeta, speciellt inom förlossningsvården? Det skulle också kännas som att jag stal inom situationstecken en plats från en yngre förmåga som jag skulle kunna jobba mycket längre tid än vad jag kommer att göra. Tack för en fin podd. Ja, herregud, vad omtänksamt. Att tänka på yngre förmågor samtidigt som man har en dröm om att bli barnmorska.
Ja, fast det är helt fantastiskt att jag får den här frågan. Och då tänkte jag, tänker så här, men 40 år, alltså det är ju 30
ingenting.
År liksom, som är ingenting, och jag har sett, jag är ju barnmorska resten av livet, och då kommer det i alla fall, jag har 50 år, 60 år, alltså jag tycker inte att det är åren som räknas, utan det är engagemanget, viljan, motivationen och allt. Är det så att jag känner att det här är någonting som jag vill, både för min egen skull men också att kunna bistå och hjälpa kvinnor i deras liv, om man vad man än nu väljer som barnmorska, så tycker jag, för det är det som är grejen, tycker jag, att vi behöver flera barnmorskor som brinner fullt ut för det arbete de har och orkar med det på ett sätt. Och då är motivationen jätteviktig. Så där tycker jag inte åldern har ingen betydelse, och att du snor någon plats för någon annan, det tycker jag inte heller är någon anledning.
Nej, och sen kan man väl också säga, det är väl bara en otrolig fördel att det finns människor i olika åldrar på både en utbildning och sen ute i arbetslivet, tänker jag.
Det har man då också en erfarenhet av andra delar. Nu ska inte jag egentligen prata om det, eftersom jag var så himla ung själv när jag startade, hade inte så mycket erfarenhet. Men jag kan ändå se att kvinnor som har erfarenhet av andra delar av livet också har nytta av det i sitt barnmorskeri som barnmorska, att man har en livserfarenhet. Mm. Så man också kan använda det här med social kompetens och sådana saker som man säkert har mycket bättre när man är 40 än när man var 21 som jag var. Och att det här med mötet och förtroende och allting. Jag blev ju utslängd en gång från, inte utslängd, men hon tyckte att jag var för ung liksom, så här, så där ska inte en barnmorska se ut. Det kanske är bättre om man, det kommer in någon som är 40. Det gick bra i alla fall för en annan. Okay. Men jag tycker att motivationen, vad jag vill och så. Förut så var det så att började man som barnmorska, så då var man barnmorska, så jobbade man då på, om vi tar nu förlossningen, tills man gick i pension, så var det ju många. Nu idag så är det inte så, utan nu tror jag att det har visat sig att många kanske jobbar 5-6 år och sedan så kanske man arbetar på mödravården eller på en ungdomsmottagning eller på en klimakteriemottagning. Så att det finns ju olika varianter, och så att det är inte så att, för att de flesta går ju inte och arbetar liksom i 25 år idag, utan det ser annorlunda ut idag inom arbetsmarknaden.
Men det finns väl, finns det någonting som förhindrar att man gör det, eller är det snarare att man kanske inte orkar så länge, eller?
Ja, nej, jag tror att det är, idag så är ju tempot lite annorlunda och livet ser lite annorlunda ut och så vidare. Så att, så att jag tror också att, och det kan vara bra att göra ett hopp och göra någonting annat också. Alltså, det är motivationen som ska bestämma. Känner jag att det här är mitt uppdrag i livet, så vill jag hålla på det i alla år eller byta till något annat. Det viktiga är att man, tycker jag, man går till det här jobbet och känner sig fullt motiverad. Yes, det här är vad jag vill. Så blir det bra.
Så vi säger helt enkelt, heja dig, kör. Ja, absolut. Vi behöver alltid även om, duktiga och engagerade barnmorskor.
Även om du skulle bara arbeta 10 år, så välkomna ni här när du vinner och vill det här så gärna. För det är det som är det viktiga i hela.
Exakt, verkligen. Follow your dreams, som man säger.
Yes.
Då kommer vi in på sista frågan för den här gången. Hej, jag undrar lite över järnnivåer och mineraler och så vidare under graviditeten. Är det farligt att äta till exempel multivitaminer och dylikt när man är gravid? Och hur mäter man ens järnnivåer under en graviditet? Jag är inte gravid nu, men har ganska lågt blodtryck redan och dricker redan blutsaft varje dag och tänker hur sjutton det ska bli när jag blir gravid. Blodvärde kanske hon menar, eller blodtryck, jag vet jag. Tack för en bra podd.
Ja, det blev lite där med blodtrycket, tror jag.
Det kanske var blodvärde som hon menar här.
Precis. Om vi börjar det här med multivitaminer, så kan man säga att där har jag också gjort en hel del research och så vidare. Och som jag ser det så finns det faktiskt multivitaminer för kvinnor som väntar barn, som man kan ta, som apoteken har. Som är, så okay. Det kan man gå in och titta. Jag tycker de som arbetar på apoteken, de är jättekunniga och väldigt bra. Och sen pratade jag med Katarina också, min doktor, och hon säger att det ska inte vara något problem. Om man kanske ska tänka på det, att om man äter nu såna här tillskott, att alltså B och C-vitamin till exempel, det kan man inte överdosera, utan man kissar ut det. Okay. Däremot A och D-vitamin ska man vara mer försiktig med då. Men att äter man det som är doserat och som finns på apoteken, om man har pratat så. Så jag tycker, ta ett snack med dem. Men det är ingenting som jag känner igen, att man skulle ändra på det alltihop, att det skulle vara någonting som var knepigt för barnet eller någonting så.
Toppen. Och hur mäter man järnvärdena under en graviditet?
Ja, så här, det här tycker jag var bra att det här kom upp. För att när man pratar om järn, vad pratar man om då? Pratar man om hemoglobinhalten i blodet, alltså HB, som är det vanliga som man tar då under tiden som man väntar barn på barnmorskemottagningen. Då tar man ju HB. Och HB det står ju för hemoglobinvärde som är ett, och det står i sin tur för hemoglobin är ett protein som bildas i de röda blodkropparna och som har till uppgift att transportera syret från lungorna till kroppens övriga organ. Så att det är inte järnvärdet i sig, det är beroende av järnvärdet. Så att det är en sak, men det är HB man börjar på. Sedan så men kan man
är det
också
ett blodtryck, blodprov man tar? Eller
ja, det är ett vanligt blodprov. Ja. Stick i fingret eller om man tar i armen, men det är från blodet. Mm. Sedan kan man ta ett annat blodprov om man vill veta precis vad är mitt järnvärde, för det är någonting helt annat. Och det är ju om man har väldigt lågt HB, då kanske man går vidare och tittar på det här järnvärdet. Och då tar man ett blodprov som heter ferritonin heter det. Och så kan man kontrollera det. Så att det behöver inte vara relaterat till varandra på något sätt. Man kan ha ett lågt HB men ett normalt järnvärde. Så att det är ingenting som är speciellt vanligt. Men de här järndepåerna då för retininet, det kan man kontrollera. Och är det så att det är lågt, ja då medicinerar man det. Och idag så är det nog det vanligaste det är att man ger järn via, man får en infusion på mödravårdscentralen eller på så att man får upp det. Men det är väldigt sällan som man behöver göra det, utan det är ju hemoglobinhalten som man har fokus på. Mm. Och där skulle jag bara rekommendera alla att om man inte får upp sitt hemoglobinvärde till en normal nivå, alltså över 110, så då tycker jag att då ska man testa hur ser min kost ut till exempel. Mm. För att vi vet också då att man behöver B12 för det här för att få ett bra HB. Så att är det så att man som sagt inte får upp det, så skulle jag rekommendera att man tar B12. Och vi vet att man alltså väldigt lite kött, då får man inte i sig mycket B12. Det är som vegetarianer och så, de behöver ju också få i sig B12 ibland, det beror på hur det är övrigt. Men det är väl mitt tips då, att titta på kosten, för B12 är svårt att få i sig på annat sätt. Mm. Men det finns tillskott och det är lätt tillgängligt på apoteket och så vidare. Så att det är någonting som, men vad det som jag kan tycka att man behöver tänka på.
Bra.
Men skill på järnbrist och lågt HB, det är två skilda saker.
Yes, järnbrist, lågt HB. Bra, då vet vi det. Det var alldeles för denna gång. Vad säger du? Nu har vi lärt oss nya grejer igen.
Ja, hela tiden. Det är helt fantastiskt. Nej, men jag var så glad att det här med HB och järn kommer upp. För att jag tror att det är många som tror att jag har lågt järn värde, så är det samma sak som när man tar HB, så att säga. Men det är det inte. Mm.
Bra och intressant det här med klimatet och hur mycket barn vi föder och barnmorskor. Vi säger tack för alla bra frågor och lycka till framåt till alla. Vill man skicka in frågor och få svar av allas vår Gudrun, så skickar man till vattnetgar@gmail.com. Så tar vi upp din fråga nästa gång helt enkelt. Men nu så säger vi gå ut i solen, Gudrun, med dig.
Ja, verkligen. För då får vi oss mycket D-vitaminer också. Det är så himla bra.
Det är fantastiskt.
Ja.
Okej, tack så mycket för den här gången, Gudrun.
Tack och hej.
Hej, hej. Och tack alla ni som har lyssnat. Tack också för att ni är så engagerade i mammagruppen på Facebook. Fortsätt gärna med det. Och så ses vi också på Instagram såklart. Ha en riktigt härlig dag. Hej, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.